Grand Palais i Paris, februari 2025.
Presidents, your Serene Highness, Prime Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen blickar ut från scenen. Hon har ett viktigt budskap till de statsöverhuvuden och techbolagschefer från hela världen som sitter i publiken. Det handlar om AI.
Now, too often I hear that Europe is late to the race, while the United States or China have already gotten ahead. I disagree.
Ingen ska räkna bort EU som spelare i den pågående teknikapplöpningen, slår von der Leyen fast. Och som ett bevis annonserar hon ett gigantiskt investeringspaket.
It will be the largest public-private partnership in the world for the development of trustworthy AI.
Men på andra håll växer kritiken mot den massiva expansion som kommer kräva enorma mängder el, vatten och andra naturresurser.
I know that data centers right now they're being used for business, for stupid stuff like watching videos, and I don't think any of those uses is worth the energy use.
Det här är konflikt om AI-kapplöpningens baksidor. Vad är vi beredda att betala för ett fritt AI? Jag heter Kajsa Boglind.
Ska rakt igenom här då?
Vad sa du?
Vi går igenom här.
Ja, nu går vi igenom. Mm. Nu går vi ut.
Fanny Hedemo, reporter på Konflikt. Var är du någonstans?
Jag står i en gigantisk tom korridor på Ekodatacenter i Falun. Och mannen som visar mig runt är platschefen Pierre Velander.
Ja. Ska vi fortsätta då?
Yes, ja. Nu går vi in i...
Han pekar på en dörr som har en lapp på sig med en varningstriangel. Och vi ska in i den. Men först måste vi gå på en klistrig matta.
Ja, nu har vi klibbmatta här. Och den är gjord för att samla skräp. Så vi inte får in onödigt mycket damm.
Vi öppnar dörren och kommer in i ett stort vitt rum. Och möts av, ja, ni hör ju.
Mm. Det låter en del här.
Ja.
Vad är det som låter?
Ja, det finns lite olika svar på den frågan. Ett svar är att det här är ljudet av tusentals, kanske hundratusentals människor som använder samma AI-översättningstjänst samtidigt.
Just nu jobbar de här servrarna med att översätta.
I mitten av det här stora ljusa rummet står en länga med svarta skåp. Och i de här skåpen sitter runt 600 av världens idag mest avancerade AI-chip. Med en hisnande kapacitet. De kan göra 10 triljoner beräkningar per sekund. Det är alltså 18 nollor. Och företaget själva hävdar att den här superdatorn skulle kunna översätta hela internet på 10 dagar.
Nästan svårt att ta in.
Mm. Eller hur? Ytterligare ett svar, kanske det mest korrekta, är att det du hör här är kampen mot värmen. För de här triljoner beräkningarna, de genererar extremt mycket värme. Och det gör att de här hundratals AI-chippen hela tiden måste kylas ner. Det är ett ständigt arbetande system som för bort värmen från servrarna och tillför kyla. Och man blir lite knäpp när man har lyssnat för länge på det här ljudet, tror jag.
Servrarnas egna fläktar, det är de som låter.
Det låter som någon slags... symfoniorkester, ja. Fast lite falskt.
Ja, de spelar sina egna tonarter. Dålig dirigent.
Men okej, Fanny, de här chippen måste alltså kylas ner. Hur går det där till?
Det korta svaret är med luft och med vätska. Pierre Velander och jag klättrar upp på taket ovanför datacentret. Där står långa rader av gigantiska kyltorn.
Det är de här då som vi använder en del vatten på.
Och lite förenklat kan man säga att de här kyltornen suger in den omgivande luften. Luft som kyler ner en glykolblandning som i sin tur förs in i servrarna och kyler chippen. Och sen cirkulerar det här runt genom olika värmeväxlingssystem. Och när det är kallt ute så behövs egentligen ingenting mer.
Vi lever ju till största delen på frikyl, alltså vår omgivande utetemperatur.
Problemet är bara när det inte är så här kallt.
Vad händer då?
Ja, då måste först eldrivna fläktar gå igång.
Skulle det bli lite varmare kommer fläktarna starta för att blåsa mer luft.
När då?
Jag tror att det går igång kanske vid 17 grader eller sånt där.
Så det här gäller vid ungefär 17 grader. Men tänk en riktigt varm och god svensk sommar. När temperaturen går upp mot kanske 25 grader om man har tur. Då räcker det inte med att kyla med hjälp av fläktarna. Och det är här som vattnet kommer in.
Och sen ett tredje steg är att vi kan bespruta dem med vatten för att ytterligare öka kyleffekten.
Sätter du på dig en blöt t-shirt när du springer eller cyklar så känner du ju direkt hur luften som slår emot din kropp blir kallare. Vatten är helt enkelt extremt bra på att transportera både värme och kyla. Och det är det här man använder sig av när man sprayar kyltornen med vatten.
Och hur mycket vatten pratar vi om då?
Ja, det beror ju förstås helt på hur varmt det är där det här datacentret står. För ju varmare luften är omkring centret, desto mer vatten behövs. Och på Ekodatacenter i Falun, där temperaturen under den absoluta lejonparten av året är under den där magiska gränsen på 17 grader, så användes förra året drygt 40 000 kubikmeter vatten för att kyla serverhallarna. Och det motsvarar ungefär 800 000 femminuters duschar eller 900 människors genomsnittliga vattenanvändning under ett år. Företaget själva är noga med att berätta att de inte använder grundvatten utan ytvatten till det här. Men det här är ju vatten som till största del avdunstar och försvinner bort. Men, och det här är kruxet, det som vi säger idag, det behöver inte vara sant imorgon. För det här är en utveckling som går i rasande takt just nu.
Och en sån här hall är ju dimensionerad ungefär 1,1 megawatt per hall.
När Ekodatacenter förde upp sina serverhallar 2019, alltså några år före den här stora AI-boomen som vi befinner oss i nu, så krävdes 60 serverskåp för att komma upp i hallens maxkapacitet.
Alltså den mängden värme som serverhallen klarar av att göra sig av med, eller?
Ja, precis. Och idag, med de här nya, extremt kraftfulla AI-chippen, så kommer man upp i samma effekt och samma värme med bara 11 skåp.
Det enda man måste göra då det är att förstärka kylförmågan och förmågan att tillföra mer eleffekt i rummet. Vi vet heller inte vad tekniken tar vägen framöver. För den här branschen går ju vansinnigt fort.
Men alltså Fanny, det här är ju liksom bara ett enda datacenter som dessutom står på en plats där det ofta är kallt och där det finns gott om vatten. Frågan är ju vad som händer när man lägger ihop alla tusentals serverhallar som finns i världen och som bara förväntas bli fler och fler.
All these data centers combined could have a water footprint of 4.5 trillion liters annually.
Det här är forskaren Alex de Vries Gouw vid Frie universitetet i Amsterdam och han citerar en rykande färsk FN-rapport som uppskattar att världens datacenter kan ha en sammanlagd vattenförbrukning på 4,3 triljoner liter olja.
That is about 9 times the total global bottled water consumption. Yeah, that's a pretty huge number.
Och grejen är, säger Alex de Vries Gouw, att trots att det här är AI-tjänster som kan användas av alla, så är kostnaderna väldigt lokala.
kostnader som också kan bli ganska tuffa för de här enskilda platserna.
All this energy consumption, water consumption is ending up in very specific regions, and that means it can have a very outsized impact on a local community.
Så vi har alltså en extremt expansiv AI-boom som kräver enorma mängder energi och vatten och som kan få stor påverkan lokalt. Samtidigt tävlar olika delar av Europa just nu om att bli attraktiva techcentran. Vi har hört om en av flera satsningar i Sverige. Och ett annat land som satsat stort på detta är Spanien. Konflikts Babak Parham tar oss med till Aragonien i norra Spanien. Där planeras för nya datacenter i stor omfattning på en markyta som motsvarar Stockholms innerstad. I en region där det sedan tidigare funnits mest aprikosodlingar och olivlundar.
Figues, aprikot, peaches, flat peaches, nektarin, apples and pears.
How big is this? Jag går runt i en fruktodling 30 mil norr om Madrid. Det är varmt den här dagen, 38 grader. Aragonien är känt för sitt jordbruk. Och José Miguel, som visar runt bland sina fikon och aprikosträd, säger att han exporterar även till oss i Sverige.
We export in Sweden, yes.
Fikonen är precis på väg att bli mogna, men fortfarande gröna.
Si, this fig is, I will start picking early in July. Fantastic. Super sweet. The data center.
Han pekar mot marken precis intill oss.
Yes. Is in this place.
Just beside your...
Yeah. The first data center.
Där, säger han, ska de nu bygga ett av alla nya AI-centern.
Estamos en una provincia, como bien he dicho antes, que llueve muy poco.
Vattenbristen blir snabbt ett stort problem här, säger José Miguel. Nyligen drabbades Aragonien av en svår torka och många odlare förlorade sina skörder.
Años que las cosechas de cereal de secano sufren mucho por falta de agua.
Om eller när det händer igen är José Miguel rädd att datacentern kommer att prioriteras medan gårdarna får lida.
En ese supuesto caso le darían prioridad al uso, por ejemplo, de mis acuíferos para su uso industrial.
Om vi får en enorm torka kanske de använder upp mina grundvattenreserver, säger han.
De una sequía enorme.
Vi går tillbaka mot bilen.
Nice.
Solen håller på att sjunka bakom kullarna och kvällsluften har äntligen börjat svalna.
Bonita puesta de sol.
Muy bonita, muy bonita. Sí. No, the place is it's very good. Yes, with the mountain, it's good.
Fyra mil norrut finns Spaniens största flod, Ebro. Det är tack vare Ebro som jordbruket här överhuvudtaget fungerar. Dagen efter står jag där, vid floden Ebro, tillsammans med en annan man som engagerat sig mot techbolagens etableringar här, Alonso. Just nu forsar vår vattnet fram i den breda floden. Men för några år sedan var det så ont om vatten här att man på vissa ställen kunde gå till fots över till andra sidan, förklarar Alonso. Ebro är Spaniens mest vattenrika flod och en livsnerv för både städer och jordbruk hela vägen ut till mynningen i Medelhavet. Vi tar bilen och kör en kvart bort. Där har Amazon byggt en anläggning för serverhallar. Det ser ut ungefär som en stor industripark med nya rektangulära plåtbyggnader. Och nyligen fick företaget klartecken att bygga ännu fler.
This is huge.
Platsmark med nya projekt på gång så långt man kan se. Och det är anläggningar som den här som skapat den där rädslan för att teknikbolagen ska konkurrera om vattenresurserna. Området är omgärdat av stängsel i tre lager och kameraövervakat. Jag har i förväg kontaktat Amazon för att få en intervju, men får besked om att de inte kan ta emot mig. Vi vänder bilen när vakterna kommer ut. I en föreningslokal i stadsdelen Torrero i regionhuvudstaden Zaragoza har ett gäng andra aktivister samlats. De övar på en protestsång mot ännu ett techbolagsbygge. Microsoft, som nu bygger upp sitt datacenter precis intill en tallskog som aktivisterna vill bevara. José stämmer sin gitarr. Väggarna är målade i glada färger och prydda av flaggor och ett porträtt av Che Guevara.
La introducción de un datacenter significa un impacto mucho mayor sobre.
Tallskuggarna och markerna är torra redan sedan innan. Och att etablera ett datacenter innebär en ny och ännu större belastning på vattenförbrukningen och förvärrar vattenbristen, säger José.
Un datacenter que necesita una cantidad ingente de agua. Entonces.
Och det är inte bara aktivisterna som oroar sig. I en färsk rapport från Zaragozas universitet har en grupp forskare räknat på vad utbyggnaden av datacenter och vätgasprojekt knutna till dem betyder för regionens vattenresurser. Enligt deras modell kan den totala vattenförbrukningen i regionen öka med mer än det dubbla mellan år 2025 och 2035. Och de varnar för att datacenterns behov av kylvatten under just varma perioder riskerar att skapa lokala konflikter om vattenresurserna.
Hi Christina.
Hi.
Hi, this is Babak.
Hi.
Det här är Christina. Vi möts på ett café i centrala Zaragoza. Hon är en av personerna bakom initiativet Det här är inte torka, det är plundring. Gruppen försöker uppmärksamma hur datacentern påverkar lokalsamhället.
Well, with the water there's also fear that farmers will get hurt.
Kristina menar att det här redan har drabbat lokalsamhällen i regionen och nämner en by öster om Zaragoza som heter Alfindene. Varje ort har sin kvot för hur mycket vatten de får använda. Hur ska vattnet räcka nu, undrar hon.
The thing is that La Puebla has like some kind of quota, no? And that's what they can get for the population. And every year they consume all everything, but in the project of the data center, which is they don't say where the water's going to come from. We have no more water, so what's going to happen? And
vattenresurserna är ju begränsade. Det tar slut, påpekar Kristina. Och ska de då gå till matproduktion eller till TikTok-influencer och AI-tjänster? Frågar hon sig.
I know that data centers right now they're being used for business, for stupid stuff like watching videos or getting AI influencers from scratch instead of people. They're building AI influencers. We have to have agriculture. Agriculture provides us sovereignty. I don't think that's comparable.
Okay, Babak. Både forskare och de här aktivisterna är alltså ordentligt oroade för hur de här AI-datahallarna ska påverka resten av samhället i Aragonien. Men vad säger techbolagen själva, de som etablerar sig där på olika håll i regionen nu?
Ja, jag har i flera veckors tid försökt få till en intervju med flera av dem, både på plats där i Zaragoza och från Sverige, men inte lyckats. Vi hade ju främst velat få svar på hur stora mängder vatten de faktiskt förbrukar för att kyla ner servrarna i sina anläggningar i Aragonien och hur de tänker sig hantera det under de perioder av året då det är extra torrt. Men det närmaste svar vi fått är ett mejl från en av Amazons pressansvariga här i Sverige där han hänvisar till en länk där företaget promotar sin egen hållbarhetsagenda. De vill gärna visa upp att de är bättre än konkurrenterna. Men de går inte ut med tydliga siffror som vi kan granska och vill alltså inte ställa upp på en intervju där de hade haft en chans att förtydliga sig.
Men att Spanien är en plats där stora delar av landet kämpar med värme och torka i perioder, det är ju inte direkt någon nyhet. Så då undrar man ju varför de här olika techbolagen etablerar sig just här när den här typen av hallar som vi har hört behöver mer vatten ju varmare det är.
Ett svar är för att de lokala politikerna har lockat hit dem. Aragonien proklamerade för några år sedan att regionen ska bli Europas ledande AI-hub. Och jag fick efter lite väntande tag på Eva Valle som tillhör det konservativa Partido Popular och är minister i den regionala regeringen. Och hon ansvarar just för den här typen av techbolags etableringar.
Why do you want to attract these AI centers to Aragon?
Probably because of the same reason why Sweden has been doing this and other regions have been doing this. In our view, as you know, data centers are a key infrastructure that is going to be the basis of the digital growth of the industry and the economy in the future. We believe this is a strategic investment.
Hon säger att det här är viktigt inte bara för Aragonien och Spanien utan för hela Europas framtid. Datacentern är förutsättningen för att vi ska bli en del av framtidens digitala värld, menar hon.
When we have this discussion of resource utilization of data centers, we need to bear in mind that we all are consumers of data centers. We all need to use that data increasingly, even in our daily life. So we think it's the responsibility of everybody to make an effort to explain why these centers are important, why they will be in the basis of future growth. And of course, we need to ensure that all this ends up benefiting.
Om vi använder oss av AI, om vi vill fortsätta att lagra och ha tillgång till data, då måste vi alla ta ett ansvar. Och om Europa menar allvar med att vi vill ha makt över den här typen av verksamhet, då måste vi också se till att de här dataserverna ligger på vår egen mark, påpekar hon.
Having data centers in our territory, and when I mean our territory, I mean Europe at this point, is a way of ensuring that our digital security and sovereignty are respected and is increased. And that is something very important that we need to look also from that point of view.
Jag vill gärna veta hur hon tänker kring att det här ändå är en väldigt vattenintensiv verksamhet. Det aktivisterna oroar sig för.
But these centers are famous for using water and also a lot of electricity. And this is a very warm part of the world. So why to have this water-craving industry there?
Well, this industry is, of course, energy intensive in the first place, and then they use water. I wouldn't say they are water intensive. The moment in which we are attracting these investments is a moment in which the learning curve is advanced, and the centers that are coming to our territory are the most efficient there are in the industry. And we're not really worried about that.
Eva Valle vill hellre förklara att Aragonien enligt henne är perfekt för den här verksamheten eftersom de har överskott på grön el.
Aragon is a region that we have excess supply in energy. On top of that, our energy production is almost 90% non-emittent, either solar, wind or water.
Och det där stämmer ju. Aragonien har satsat stort på vindkraft. Det står en vindturbin nästan vart än man tittar. Och solceller finns det också gott om.
But again, bearing in mind the drought that was like just a few years ago in this area and the stress that I hear farmers tell me, what do you have to say to the farmers in your community that are worried that they will lose their possibility of income in the future, for example?
For us, water is a very important resource due to its maybe in the future scarcity.
Men när hon till sist ändå svarar på frågan om hur de ska säkra vattentillgången så säger hon faktiskt att det var den första frågan hon själv också ställde till techbolagen.
When I started on this job, that's the first question I made, and I've been through explanations, pretty detailed explanations on the use of water, on the technologies they use, and I really was put at ease with this issue.
Så den här regionala ministern Eva Waje säger att techbolagen redovisat för hur mycket vatten deras verksamhet kräver, men hon kan inte gå ut med siffrorna.
Nej, det är en företagshemlighet.
Så frågan är väl hur mycket befolkningen där i Aragonien ska kunna stilla sin oro för sinande vattenresurser när de inte kan få svar på hur mycket vatten de här datahallarna behöver.
I think the big problem here is that it's just not transparent.
Den nederländska forskaren Alex de Vries Gouw igen. Han har i över ett decennium ägnat sig åt att försöka kartlägga digitaliseringens användning av resurser som vatten och el. Först ägnade han sig åt att granska blockchain-tekniken och kryptovalutor. Men vintern 2022, efter att ChatGPT lanserats och satt igång den stora hypen kring generativ AI.
Kicking off the whole AI hype and with that a massive growth in data center infrastructure.
Så ändrade han fokus.
I realized pretty early on that those numbers were gonna get pretty big.
Vi har redan pratat om vattenförbrukningen som enligt FNs rapport beräknas till 4,5 triljoner liter vatten per år. Samma rapport slår fast att datacenter världen över idag använder runt 450 terawattimmar el årligen, vilket ungefär motsvarar hela Tysklands elförbrukning. Sverige som en jämförelse förbrukade 134 terawattimmar under 2025.
Definitely more than my home country the Netherlands which is just responsible for consuming about 110-ish terawatt hours a year.
Och med den takt som datacentran nu byggs i förväntas den här siffran fördubblas till 2030 enligt FN.
A lot of that growth is going to be coming from AI in particular.
Att AI ligger bakom en betydande del av den här offensiva industrin är alla överens om. Frågan är bara hur mycket av datacentrens elanvändning som går till just AI-system. Och det är här som det börjar bli än mer av en gissningslek enligt Alice de Vries Gouw. För de stora datacenterbolagen avslöjar inte såna siffror.
They don't disclose facility level information in most cases.
Istället måste han och andra forskare räkna baklänges. Alltså börja i andra ändan hos tillverkarna av AI-chippen.
I actually went into the supply chain of AI chips, try to figure out how many of those AI chips can be produced at all.
På det här sättet har Alex de Vries Gouw fått fram en kvalificerad gissning om hur många AI-chip som används i världen idag. Men han är kritisk till att han ska behöva använda den här onödigt krångliga metoden. Om FNs siffror stämmer innebär det att AI inom 4 år kommer att stå för över 1% av hela världens energiförbrukning. Är det inte rimligt då att vi vet vad all den här elen faktiskt går till?
frågar han sig.
That feels off. That's something that's just not right. And at the very least we should be able to properly assess the trade-off that we're making, but we can't at the moment.
I sin rapport om datacentren levererar även FN kritik mot en bransch som brister i insyn och mot de stora techbolagen som Microsoft, Meta och Amazon som i sina miljörapporter inte gör någon skillnad på vad i deras datacenter som går till molntjänster, databaser och lagring och vad som går till just AI. Men politikerna då? De som sätter det politiska ramverket för hur AI-expansionen ska gå till och hur den ska gå ihop med regler för miljö och energiförsörjning. I början av programmet hörde vi om EUs storsatsning på bland annat datacenter. Så vad ställer unionen för krav på insyn i techbolagens klimatarbete och energiåtgång?
Okay, so I'm recording now, so hopefully that'll be okay.
Fanny Hedemo, du har fått tag i en person som för bara en knapp månad sedan kunde avslöja något märkligt som letat sig in i en EU-lag.
Mm. Yeah, so my name is Ella Joyner. I'm a investigative reporter based in Brussels and I'm part of.
Det här är journalisten Ella Joyner. Hon jobbar på den granskande nyhetsbyrån Investigative Europe. Och framför sig har hon två olika dokument som jag har bett henne ta fram. Ett av dokumenten är skrivet av lobbyorganisationen Digital Europe, där världens mäktigaste techbolag som Amazon, Microsoft, Meta och Tesla ingår. Och det andra dokumentet är en EU-lag.
Yeah, I mean it's almost exactly the same. I mean, yeah, let me read. I've got it. I can see it right here. Okay, so let me just check that. I mean, it's hard to tell which one's which. So let me just. Yeah, exactly. They're almost exactly word for word. It's pretty crazy.
Texterna är nästan identiska. Och för att förstå hur det här gick till så måste vi backa bandet 3 år till hösten 2023.
The Commission has proposed member states cut energy use 36% by 2030. Parliament wants a binding target of 40%.
I oktober 2023 så klubbas EU:s nya energieffektiviseringsdirektiv igenom. Det är ett riktigt krångligt ord. Och en del av den här gigantiska lagstiftningen, den handlar om just datahallar.
So this law basically was already going to introduce this quite revolutionary really obligation for data center operators, big data center operators to report many different environmental metrics to the European Commission, which would then compile them into a database.
Direktivet kräver bland annat att datahallar över en viss storlek ska rapportera in sitt klimatavtryck som energiförbrukning och vattenförbrukning till en aggregerad europeisk databas. Och poängen med det här det är förstås att man vill ha mer transparens. EU har ju ett uttalat mål att minska sin elanvändning med runt 12% till 2030. Men samtidigt som man har det här målet så börjar den digitala industrin skala upp sin elförbrukning. Så EU behöver liksom bättre översikt här och mer data.
Och hur ska det här göras då?
Så kommissionen skriver ett förslag på hur en sån här databas kan se ut, att den ska vara tillgänglig för alla och så vidare. Men när det här förslaget sen läggs fram så blir techlobbyn allt annat än glad.
There was a strong reaction from lobby groups or some of the most powerful big tech companies in the world.
Det som den här lobbyorganisationen nu gör, det är att de skriver ett remissvar. Och det här är standard. Det här är så det brukar gå till, att kommissionen skickar ut ett förslag och sen samlar man in åsikter från olika berörda parter. Och Microsoft och Digital Europe skriver då ett dokument och begär att en klausul ska in i texten.
Let me find the relevant part. Okay, so the Commission and member states concerned shall keep confidential all information and key performance indicators communicated to the database. This is here, I'm shortening slightly. I'll skip over some technical language and then dot dot dot. Such information shall be considered confidential information affecting the commercial interests of operators and the owners of data centers.
Ja, översatt, kommissionen och de berörda medlemsstaterna ska behandla all information och alla nyckeltal som rapporteras till databasen som konfidentiella.
Sådan information ska betraktas som operatörernas och datacenterägarnas kommersiella intressen.
Så via sin lobbyorganisation så ber Microsoft helt enkelt EU-kommissionen att skriva in i lagstiftningen att deras energiförbrukning ska hemlighållas för allmänheten.
Precis. Och det går några månader och ett halvår senare, våren 2024, så kommer den färdiga lagtexten. Och där finns nu en helt ny klausul. Jag ber Ella Joyner läsa artikel 5 i lagtexten.
The final text of Article 5 requires the Commission and Member States concerned to keep confidential all information and key performance indicators for individual data centers. Such information shall be considered confidential information affecting the commercial interests. Such information shall be considered confidential information affecting the commercial interests of operators and owners of data centers.
It's exactly the same.
It's almost exactly the same.
So that basically means that journalists and citizens and concerned communities cannot find out how much energy or water the big data center down the road from them is using.
Så enligt Ella Joyner så har EU-kommissionen böjt sig för branschen i sin önskan att öka Europas AI-kapacitet.
Ja, eller hon ställer sig åtminstone frågan. Alltså hur kan det komma sig att den här informationen anses så affärsmässigt känslig att inte ens granskande journalister kan få ut den?
What is the European Commission here for? Is it here to protect commercially sensitive information or is it here to provide public interest information to citizens and to people trying to manage our collective resources?
Och vad svarar kommissionen på det här då?
Ja, vi har fått en skriftlig kommentar från kommissionären Jessica Rosvall. Hon ansvarar för miljö- och vattenresiliens. Och hon skriver att det som kommissionen har gjort här är en avvägning mellan transparens och affärshemligheter. Men att EU-direktivet rakt av ska ha köpt lobbyisternas formulering, det avvisar hon.
Men texten ser väl likadan ut?
Ja.
Och Fanny, vi ska tillbaka till Sverige nu och till Ekodatacenter för att få ett exempel på hur företag i den här branschen drar gränsen mellan vad som hålls hemligt och inte.
Mm. Oj, här lyser det grönt. Det är lite sci-fi.
Lite show-off, ska jag säga. Nej då, men det är ju... Det var väl någon konsultarkitekt som tyckte att det skulle vara lite fränt.
Fanny, det här är ju ett företag som ligger långt över den där gränsen storleksmässigt för datacentran. De är alltså skyldiga att rapportera in sitt resursanvändande till EUs databas. Och de har ju också valt att vara öppna gentemot allmänheten med hur de använder till exempel el och vatten, eller hur?
Mm. De släpper ju sina årliga hållbarhetsrapporter och här finns de här siffrorna som alla kan läsa. Så på ett sätt är de väldigt transparenta. Men helt öppna, det är de ändå inte.
Ska vi se om vi får lysa i taket. Nu står vi i en kundkorridor och det här är en korridor som används i första hand av kunderna.
Datacentret är ju som ett enda stort hotell egentligen där företag hyr in sig. Och jag vet ju att här finns ett tyskt företag som jobbar med AI-översättning, ett stort europeiskt bilmärke, ett brittiskt universitet. Men när jag frågar platschef Pierre Velander om de andra kunderna så får jag svaret...
Det är lite olika. Några är hemliga. Ganska många är hemliga faktiskt. De flesta är hemliga. Men det är kunder som på ett eller annat sätt har samhällsbärande funktioner. Vi har inga kunder som håller på med krypto till exempel. Det jobbar vi inte med, det kundsegmentet.
Varför inte?
Därför att det fyller inget egentligt syfte som motsvarar våra värdegrunder. Liksom. Kort och gott.
Så man har ändå gjort ett val att inte husera till exempel företag som jobbar med kryptotjänster.
Precis. Och då blir i alla fall jag ganska nyfiken och undrar vad har man mer för riktlinjer eller krav på vilka företag som man jobbar med?
Hej!
Och för att få svar på det så fick jag vända mig till huvudkontoret i Stockholm och till Ekodatacenters hållbarhetschef John Wernvik.
hos oss, så vi tittar ju väldigt mycket på alla kunder som vi, alla förfrågningar som vi får, så gör ju vi våra egna kritiska granskningar och ser okej, hur ser deras kundflor ut, vad är det de ska använda beräkningarna till med mera, för att göra underbyggda val i vilka ska vi jobba med som bolag. Och sen designar vi ju en premiumprodukt på våran marknad också. Så det blir ju lite självsanerande, ska man också vara ärlig och säga, att de bolagen som vill ha högkvalitativa tjänster är ju oftast högkvalitativa bolag själva också. Så till viss grad blir det lite självsanerande också.
Fast det kan väl också vara de som har mest pengar helt enkelt?
Ja, kanske. Men vi har inte sett det i alla fall. Att det finns den korrelationen i våran bransch.
Jag frågar John Wernvik hur viktigt det är för dem att vara öppna med sin energi- och vattenförbrukning.
Ja, men vi tycker att det är helt centralt. Vi tycker att datacenterbranschen historiskt sett har varit väldigt dålig på just berätta vad man gör, varför man finns till, vad är möjligheter men också begränsningar i vår industri. Och då är det klart att så här, transparens är ju där det måste börja någonstans.
Men när jag frågar vad varje enskild kund förbrukar på centret så får jag svaret.
Nej, det kommer du inte kunna få veta. För det, i och med att där har vi en grad av sekretess. Så att det ligger ju på våra kunder att berätta om deras exakta energiförbrukning. För det finns ju många kunder som vi inte får berätta vilka kunder det är. Liksom. Och det trumfar ändå liksom, den graden av detaljerad transparens. Liksom.
Så Fanny, det verkar som att även de transparenta och öppna aktörerna i den här branschen är måna om en viss nivå av hemlighetsmakeri.
Ja, och man kanske inte ska dra allt för stora växlar på det heller. Själva så framhåller ju till exempel företaget att det kan finnas säkerhetsaspekter i att vissa kunder är hemliga och så. Men jag tycker ändå det är intressant att det här är en bransch där det går otroligt fort just nu. Det är en bransch som är känd för att vara ganska hemlig om man tänker på techbolagen. Och där företagen samtidigt ber oss om att vi ska lita på deras omdöme om vilka tjänster eller produkter som är värda de här resurserna som datacentren kräver. Det är ju inte en helt enkel fråga. Och jag lyfter den här frågan med platschefen Pierre Villander som kunde förstå vad jag menade.
Den är ganska, branschen i Sverige och i den skalan vi jobbar är ju relativt ung också får man säga. Och det kanske är mycket det att det är okunskap och det går väldigt fort. Så att jag tror att samhället och omgivningen kanske inte hinner med riktigt att förstå och ta in vad det faktiskt är som händer. Så det kan vara en parameter i det.
Men han tar upp en annan aspekt och det är ju vi, användarna.
Vi alla medborgare bidrar till den här förbrukningen för att vi använder en massa tjänster som drar energi. Det är rätt poppis nu bland tonåringar, bland annat mina egna, och bara damma iväg blinda Snapchat-bilder för att de samlar poäng. Och det är ju en typisk sån här grej som de inte fattar, att nu skickar jag en bild, den ska hanteras någonstans och det drar energi. Och jag tror att väldigt många, de flesta människor tror jag inte förstår att man går runt med två kylskåp i bakfickan när man går med sin smartphone till exempel. Det är motsvarande förbrukning för en smartphone.
Men Kajsa, nu har vi ju pratat om hur resurskrävande de här serverhallarna är, om all den här värmen som måste kylas bort. Och det är också viktigt att nämna då att det här är en bransch som har ganska stora ambitioner om att bli hållbar. Till exempel är det ganska vanligt idag att datacenter samarbetar med fjärrvärmenät för att på så sätt kunna göra nytta av den här värmen som chippen genererar. Ekodatacenter i Falun till exempel ligger vägg i vägg med ett kraftvärmeverk som gör bränslepellets.
Och då använder de en del av våran restvärme till den produktionen.
det låter ju väldigt bra, men hur användbar är den för dem?
Ja, det är ju det som är lite, där står vi inför liksom ett, det är ett litet teknikskifte här nu, för att konventionellt sett så...
Ett litet problem, förklarar Pierre Velander, är att temperaturen på den här restvärmen är lite för låg för att vara fullt användbar i till exempel fjärrvärme. Och företaget håller på att kika på olika sätt att få upp temperaturen, till exempel med hjälp av värmepumpar. Men de har också fler idéer.
Så det är lite svårt. Sen kan man ju tänka sig att det finns andra avsättningar för lågtempererad värme. Vi tittar faktiskt nu på att installera en snösmältningsanläggning. Vi har ganska stora ytor här som vi behöver hålla rent från snö. Det kan ju komma upp på en meter snö varje vinter. Och i och med att vi har mycket restvärme så skulle vi till exempel kunna använda den här värmen till att smälta snö på plats och slippa köra 150 lastbilar härifrån med snö och tippa någonstans. Så det är någonting vi tittar på just nu då.
Så stora klimatambitioner låter det ju som, men som kanske inte riktigt stöds av tekniken än.
Mm, precis.
Vi har hört hur EU anstränger sig för att ta plats i AI-kapplöpningen samtidigt som intressekonflikter uppstår när serverhallar konkurrerar om el och vatten med övriga samhället. Och här i Sverige har intresset för att etablera datacenter ökat markant den senaste tiden. 2025 var ansökningarna för datacenter som vill ansluta sig till svenska elnätet 5 gånger större än året innan. Och ett 30-tal datacenter ansökte i fjol om att etablera sig i Sverige enligt Svenska kraftnät.
Då är det jag som pratar nu, Erik Slottner. Hörs det lika bra som Samuel pratar?
Så varför ska vi ha den här typen av datacentran här på svensk mark? Civilminister Erik Slottner börjar sitt svar i frågan om oberoende.
Det här är viktigt för att Sverige och Europa ska bli mindre digitalt beroende av exempelvis amerikanska techföretag eller av andra tredje länder, och för att vi ska bli mer i Europa mer digitalt suveräna och mer digitalt oberoende. Sen är det också viktigt för att höja beräkningskraften. Ju mer data vi får, desto starkare måste beräkningskraften bli för att både akademi, offentlig förvaltning och företag ska kunna utveckla olika AI-tjänster. Och det blir också lättare då att kunna hantera mer känslig data om det sker i Sverige eller på europeisk marknad, för då vet vi att europeisk datalagstiftning kan säkerställas.
Det här är framförallt viktigt när det gäller lagring av information som Sverige inte vill att andra ska komma åt.
Sån data som vi inte vill kommer till tredje lands kännedom i deras händer, utan något som vi vill ha suveränitet över. Det kan ju finnas en hel del data som idag hanteras på myndigheter som vi inte vill ska få spridning. Så det är ett sånt exempel. Men sen är också det här viktigt för europeisk konkurrenskraft.
Men samtidigt har vi ju hört om hur den här typen av centran riskerar att konkurrera med andra behov på de platser där de byggs. Så hur ska regeringen se till att snabbt växande AI-datacenter inte ska konkurrera med andra behov?
Det är ju genom att dels producera mera el, få ut större effekt av den el som idag produceras, så att säga att den kommer på platser och tidpunkter då den behövs. Men sen också göra de här etableringarna mer energisnåla genom att ta tillvara spillvärme som genereras.
Men behoven av el ökar, och än i frågan om hur resurserna ska räcka till i framtiden inte löst. Och om olika intressen inte ska krocka framöver krävs förändringar.
Det är helt uppenbart att om vi producerar för lite el eller inte har förmågan att få dit elen på platser och tidpunkter när den behövs, då är det olika industrietableringar som kommer stå emot varandra. Då kommer kärnkraften spela en jätteviktig roll.
Så när det gäller framtidens el bygger mycket av kalkylerna helt enkelt på tillgång som inte finns på plats än. Samtidigt som den tekniska utvecklingen går snabbt. väldigt snabbt. Så vilka garantier har regeringen för att datacentrens behov inte springer iväg och slukar mer resurser än det först var tänkt?
Nej, det är ju svårt att ge sådana garantier såklart, men företag som etablerar sig söker ju elkapacitet och tillförsel från myndigheter och bolag som är statliga. Och då får man se till att ens verksamhet håller sig inom de ramarna, annars får man ju ansöka om en större elanslutning i så fall. Men min förhoppning är ju att vi snarare ska gå den motsatta resan, det vill säga att tekniken utvecklas så pass mycket att de här datacentren kan gå runt på mindre energiåtgång. De ser ju verkligen den här utmaningen att i takt med att samhället elektrifieras mer än vi har förmåga att öka elproduktionen.
Så stor tilltro till ny, mer effektiv teknik. Men än har vi inte några klara svar för framtiden. Och en sak som ju också kan bli intressant framåt är vad de här kostsamma beräkningarna ska användas till. Ska vem som helst få använda AI till vad som helst? Eller har regeringen någon form av plan för hur det där ska prioriteras om det blir nödvändigt?
Det är en väldigt svår fråga att svara på. Det finns en del filosofiska argument kring detta där vi ser risker med AI. Vi ser hur AI kan användas för att övervaka människor, bedra människor. Det vill ju inte använda AI till. Återigen, vi måste ju alltid se vilken nytta kan AI göra för samhället. Vi ser väldigt stora nyttor för AI i samhället. Och då får vi också se till att vi kan producera den el vi behöver för att få ut de här nyttorna med hjälp av AI. Så jag hoppas verkligen att vi inte ska behöva dra den gränsen för tidigt på grund av att vi har brist på el, utan att vi ska komma i kapp med elproduktionen.
Just det, för jag tänkte snarare då på att sitta och kommunicera för skojs skull med AI, ställa frågor och så kontra samhällsnyttan. Om det är rimligt att vi fortsätter ha det gratis för var och en.
Men det blir väldigt svårt att reglera den typen av användande hos privatpersoner och huruvida det är gratis eller inte. Jag tror också, det är inte allt för långsökt att tro att även de mer enkla tjänsterna kommer nog ganska snart kosta pengar också, för att du kan göra så mycket med dem idag. Men det där är ju väldigt svårt för staten av förklarliga skäl att reglera.
Så vi har hört flera politiker tala om behovet av att vara med i AI-kapplöpningen för att inte bli för beroende av andra för framtidens teknik, samtidigt som vi ser hur resursslukande den där tekniken är, både när det gäller el och vatten. Så vad är nästa steg i den här utvecklingen?
Ja, det korta svaret är väl att vi vet inte riktigt. Och frågan är om någon vet det. Inte minst kring själva AI-tekniken. Har du hört talas om Jevons paradox, Kajsa?
Faktiskt inte.
Jo, men tidigare så berättade ju Pierre Welander om hur extremt mycket kraftfullare de här AI-chippen har blivit. Att idag så har 11 serverskåp samma effekt som 60 skåp hade för bara några år sedan. Och det som Jevons paradox säger, det är att ju mer energisnålt och ju mer effekt man kan krama ur någonting, till exempel ett AI-chip, desto mer tenderar vi att använda det. Så i slutändan så blir belastningen på våra resurser kanske inte alls mindre som branschen hoppas, utan tvärtom ännu större. Och jag testade den tanken på Pierre Welander.
Ja, men absolut. Så är det ju. För vi är ju inte nöjda med de här 135 kilowatt per skåp nu. Utan det är ju hela tiden, och det tror jag ligger liksom, det ligger i människans natur att vi ska hela tiden sträva. Vi strävar hela tiden och vill nå lite högre, lite längre, lite snabbare, lite mer. Så att jag förstår, då förstår jag vad du menar med det.
Men finns det något problem med det?
Någonstans finns det väl en bortre gräns, såklart. Det är klart att det gör.
Du har hört Konflikt om AI-kapplöpningens kostnader. Gå gärna in i Sveriges Radios app och hjärtmarkera Konflikt så får du reda på när nya avsnitt släpps. Reportrar var Fanny Hedenmo och Babak Parham. Tekniker Kalle Hedlund, producent Ulrika Bergqvist. Och jag heter Kajsa Boglind.